För sömnen, om den börjar halta, så ser jag som att där är ofta inkörsporten till att det börjar gå utför. För är det för lång tid utan riktig sömn, så till slut så mår man inte bra.
Intensivt byggprojekt på mjölkgården utanför Jönköping fick Henrik Svensson att gå in i väggen. Det tog lång tid för honom att förstå att som han mådde kunde han inte fortsätta. Men Henrik fick hjälp i tid. I det här avsnittet av Lantbrukspodden pratar lantbruksredaktör Marie Henningsson med lantbrukaren Henrik Svensson om psykisk ohälsa. Och vad du själv kan göra om du mår dåligt eller märker att någon i din omgivning inte mår bra.
Det blev påtagligt på något vis, ett uppvaknande där jag konstaterade att jag behöver söka hjälp och bestämde mig att ja, nästa vardag så ska jag ta kontakt med mitt försäkringsbolag och genom sjukvårdsförsäkringen då få någon form av hjälp.
Som du har beskrivit det. Så du sov dåligt, du kom inte upp på morgonen, du beskriver hur du kände det, liksom vad, hur var det?
Det är väl olika steg egentligen hur det har fungerat. Det var väl flera år som man inte hade sovit hela nätterna. Blev man väckt eller så på natten så somnade man inte om efter midnatt. Upplevde väl att man hade en puls som gjorde att man försökte vila middag eller sånt där, eller gå och lägga sig efter ett pass i laggon på morgonen, så fanns det inte möjlighet att somna, för det fanns en sån puls i kroppen som gjorde att det fanns ingen ro på något vis. Ja, det var konstant nästan att man sov inte en hel natt egentligen och kände sig aldrig utvilad när man vaknade. Och sen har det väl ändrats lite under årens lopp. Där i början hade nog inga bekymmer komma upp på morgonen och sådär. Utan jag studsade nog i sängen tämligen snabbt när klockan ringde eller liksom när det var bestämt. Det var väldigt enkelt att komma upp. Men från det att jag liksom tog hjälp det året då, det är till och med 6 år sedan är det nog. Så under första året när jag fick hjälp då utav först en psykolog och sen en terapeut, så blev det ju långsamt sämre faktiskt under det året. Det var ju även 2018 då. Vi jobbade mycket med torkan i LRF och var rätt aktiv och kunde ändå liksom i stunden när man normalt sett hade haft taskigt självförtroende känna att man växte som person, men ändå så gick det nog fortfarande ut för på något vis. Och senare det året så då blev det svårare och svårare att komma ur sängen. Och det tog ju nästan ett år innan jag träffade läkaren. Först då efter allting då igång. Första året så kände man väl att på något sätt hade man nog inte riktigt accepterat läget. Eller liksom, ja, det var ingenting jag pratade med om andra. Det var väldigt få som visste om hur läget var. Ingen i min familj visste om någonting. Och i övrigt kanske det var 5-10 personer som jag hade anförtrott mig åt då. Men på något sätt hos läkaren så blev det liksom ett annat läge. Jag vet inte om jag kände att det var något fel på kroppen eller så, men på något sätt hade jag väl ändå liksom konstaterat att det var något med psykisk ohälsa i alla fall. I och med att jag hade fått hjälp av försäkringsbolaget och kommit till terapeut och ja, psykolog och insåg nog att jag behöver nog gå vidare och få träffa en läkare och kanske fundera över medicinsk behandling. Och det är klart, en vändpunkt blir väl lite när man hade en diskussion om eventuell sjukskrivning och där man liksom hade en diskussion med läkaren om det verkligen var någonting man sjukskrev sig för eller ansåg vara något som var ett bekymmer, likvärdigt ett benbrott eller sådär. Min läkare hävdar ju att det är att jämställa precis som med vilken fysisk skada som helst, medan jag tycker att nej, men jag måste ju ändå sköta ekonomi och det här, så att det kan jag inte sjukskriva bara för det, den skull. Men på något sätt så trillade nog poletten ner lite under det där första besöket. Dels det här då med rekommendationen om sjukskrivning och diskussionen om att jämställa det med vilken fysisk skada som helst. Och på något sätt där och då så erkänner jag väl kanske att jag har bekymmer. Och jag fick ju också en diagnos, eller liksom väldigt påtagligt att du lider av svår psykisk eller svår utmattningsdepression. Och då fick man liksom något konkret egentligen att ta på. Det hade man egentligen kanske inte riktigt haft innan. Men nu blev det påtagligt och där och då så insåg jag att jag kan inte hålla det till den här närmsta kretsen, utan nu är det liksom bara att släppa det på något vis och berätta för personal och min bror då, som jag driver gården med. Och sen var det väl ingenting jag dolde för någon, vem den var. Jag hade väl under det första året när jag satt hos psykolog och så här och pratat med dem, så insåg jag nog att det här jag berättar nu och liksom min resa tror jag kan vara av värde för andra att få höra på. För det är ingenting som man har hört om innan och ingen som är så funtad så att man öppet berättar om det här egentligen så som jag kände att jag kunde vara. Jag har liksom ingen familj, det drabbar på något vis att jag liksom viker ut, men jag har ingen... Inget yrke, någon karriär som grusas bara för att man öppnar sig. Och inget förtroendebrak som jag var rädd att förlora. Jag liksom inget som jag behövde klamra mig fast vid. Så jag kände att jag har inget... Det finns nog mer att vinna på för att jag delar med mig av detta.
Just lantbrukaryrket är ju också väldigt förknippat med att man är stark, klara sig själv, man orkar liksom. Är det ännu svårare att, nu har ju du varit öppen väldigt tidigt, men tror du att det finns hos andra att det kan vara svårt att söka hjälp bara för att man har det här yrket där man ska fixa allt själv?
Kan det nog vara. Egentligen är jag väl ingen som egentligen lättar eller berättar vad jag innerst inne känner och sådär. Så även att jag varit öppen om det här, så är jag väl ändå rätt så hemlighetsfull vad jag tänker och tycker och sådär. Men på något sätt har jag liksom dragit upp några former av ramar för vad jag kan tänka mig prata om. Och sen har det aldrig varit något bekymmer för mig. Jag tror nog ändå att jag upplever att prata om det här ämnet när jag pratar med andra, så tror jag det är lättare för dem att prata om det när de vet att jag har berättat om det här. Och att man har hört lite om det. Men i viss mån så kan det ju vara att man uppmanar någon att ta hjälp. Men att de... man kan ändå känna att det ibland finns de som håller emot och inte vill och inte accepterar på något vis. Det kan jag känna.
Det här är ju inte bara lantbrukare. Det kan ju vara en anställd eller en anhörig eller vem som helst. Men om jag är i närhet, om jag finns i närheten av någon som jag... Så man känner att det här, det är någonting som inte stämmer. Den här personen mår inte bra. Vad ska jag fråga? Hur ska jag närma mig det här och kanske få reda på hur det verkligen är? Har du några sådana här kontrollfrågor jag kan ställa?
Jag kan ju tycka det själv är svårt att upptäcka det här. För jag tyckte det var ju, jag upptäckte inte ens mig själv egentligen. Och kan nog egentligen inte bara se på någon att det är något fel eller liksom, eller bara man pratar lite. Jag kan ju ha pratat med sån personer 10-15 år utan att upptäcka någonting, men just när man kanske börjar snurra mer kring detta ämne så kan man liksom börja identifiera saker och ting. Men någonting som jag inte liksom gjorde någonting åt väldigt länge, det var ju min sömn. Och det är väl någonting jag frågar om det är någon som hur de mår och så. Ja, hur funkar sömnen? Sover du på nätterna? Eller hur är det med det? Och det är också som lätt för dem att ställa frågan till att svara på det utan att dra massa andra slutsatser eller liksom gräva i någonting. För sömnen, om den börjar halta, så ser jag som att där är ofta inkörsporten till att det börjar gå ut för. För är det för lång tid utan riktig sömn, så till slut så mår man inte bra och kroppen återhämtar sig inte, huvudet hänger inte med. Och till slut så kan man ju tack vare detta eller på grund av detta hamna i en psykisk ohälsa på något vis. Så sömnen är väl det jag liksom frågar om, och ja, lika så hur man äter och får de vardagliga sakerna att fungera. I övrigt kan det vara svårt att upptäcka någonting från efteråt egentligen, eller så då.
Du sökte ju läkare själv och fick hjälp. Och du har ju flera gånger nämnt det här med försäkringsbolaget, att det är väldigt bra att ha den här försäkringen. För det gick snabbt för dig att komma till läkare. Men om jag ser någon som jag tycker att den här personen mår inte bra och den vägrar söka hjälp, vad ska jag göra liksom?
Det är inte lätt att tvinga någon som inte inser problemet själv och inte vill. Vissa är ju väldigt motståndskraftiga till att ta emot hjälp och det är väldigt frustrerande.
Tycker du att du lättare kan se nu när du själv har varit i den här svängen, kan du se att den här personen skulle behöva få lite samma hjälp som jag?
Jag har nog inte så jättelätt kanske att se det fullt ut ändå. Kanske om man har en diskussion och pratar. Problemet med de här problemen är ju att det är något som kommer väldigt gradvis. Det är små förändringar över lång tid som gör att det är liksom svårt att se skillnaden. Skulle det vara någonting som händer så kanske det är lätt i efterhand att liksom vara efterklok och se att ja, just det, när man har hela bilden. Men någonting kan ju vara liksom, ja, om man inte engagerar sig lika mycket, inte lika social längre, drar sig undan. Kan vara rätt tydliga tecken. Ekonomiska bekymmer, att det börjar halta med hur man klarar att hantera det. Det behöver inte vara att man har dåligt med pengar. Det kan ju bara vara att man missar att man får fakturor eller glömmer när de ska betalas. Är man djurbonde så, eller sköter någonting överhuvudtaget, så kanske man ser en gradvis försämring på hur saker och ting sköts. Har man djur så kanske de är rymmer från betorna och att man inte liksom är, bryr sig om att ta, eller försöker få fatt dem och sådana här grejer. Men det kan nog vara liksom bra att reflektera över, om man funderar över någon person, liksom, hur har det varit över lång tid? För det är liksom, saker och ting sker sakta. Det kan säkert ske väldigt fort också, men jag tror att det är gradvis försämringar som är. Det är svårt att jämföra det med ett benbrott som blir väldigt plötsligt. Och där man ser det väldigt påtagligt också.
Du lyssnar på Lantbrukspodden, som i det här avsnittet handlar om psykisk ohälsa. För lantbrukaren Henrik Svensson blev stressen när en ny laggård skulle byggas en utlösande faktor.
För du beskriver ju en sjukdomstid som var ganska lång när du beskriver ditt eget. Och att du har ju också en händelse som du tror var, vad ska man säga, utlösande faktor.
Nej, men det, om vi då säger att slutet 2017, början 2018, liksom när man upptäckte det på något vis, så kanske allting började när vi började bygga laggon då 2010 och sen var färdiga 2011, när man jobbade som idioter under en tidsperiod. Och när jag berättar om mina upplevelser så får jag rätt stor igenkänning här, och det är mer än en som har sagt att ja, så var det precis för mig också när jag byggde laggon. Där någonstans så tappade jag liksom minnet och kommer inte ihåg någonting sen efter det. Min fru får skriva lappar och så. Och vi reflekterade nog över stunden att ja, vi pratade om den här väggen som alla gick in i. Att, skämtsamt sa vi att ja, den här väggen alla går in i, den gick vi förbi och passerade. Utan att vi tyckte vi smällde i den. Och sen efter det så kände man liksom att ja, det så märkte man att minnet liksom började svikta. Det man kunde komma ihåg med möten och sånt, det gick liksom inte komma ihåg längre. Det man inte lagt in telefonen fanns inte. Och sen var det inte riktigt, det var inte lika kul längre med lantbruket och företaget. Det blev mer ett måste. Man fick uppbringa kraft liksom. När var det dags för första skörden så fick man steppa upp och se till att få i ordning maskinerna och så bita ihop och köra tills man klarade, och sen liksom gick luften ur en lite igen, och så fick man ta ny sats igen när det var nästa läge. Och jag vet, när vi renoverade ungdjurslaggon 2015, så ja, det är klart, när man har bildat ur betongen i gamla laggon så var man ju tvungen att få in nytt igen för att få in djuren, och då kan man piska sig framåt med den pressen som är egentligen och få det att funka. Något år eller två år senare så förstod jag inte hur sjutton man liksom kunde ha tid eller kraft att ens klara av det. Det fanns liksom inte, gick inte förstå.
Det här var den tiden när ni byggde laggården och sen gick det några år och sen var det här torkåret 2018 som ju ställde en jättepress på lantbruket. Och det var väl då du visste att du egentligen inte var så himla stabil. Men du, vi såg ju dig, jag var ju själv på Labbarp när du pratade med dig, generaldirektör för Jordbruksverket, om torkan och vad man kunde underlätta för lantbrukare. Och ingen skulle ju ana att du inte mådde så väl. Hur löste du de här utmaningarna som var det här året?
Ja, men det var nog som det var lite innan också. Men jag var ju förtroendevald innan det här drog igång också. Och på något sätt så upprätthöll man väl en fasad på något vis utåt. Var väl ändå välklädd och liksom någorlunda kammad när man kom till plats och så vet det ut. Och det gjorde väl att ingen trodde att det fanns någonting där som var tokigt. Trevlig och glad och skämtsam och hela den biten. Så att det var väl egentligen inte så svårt egentligen att få det att rulla. Sen vet jag ju att det besöket när generaldirektören var hemma så hade jag ju ändå liksom på något sätt tagit till mig liksom de problemen jag hade, för att mitt budskap till henne och myndigheten i situationen var ju att tänk på lantbrukarna, att de är i en pressad situation nu och inte säkert att de mår så jäkla bra just nu. Och minsta lilla grej ni kan komma med här kanske får oanade konsekvenser, hur vad som händer i denna pressade situation. Och det var ju en aha-upplevelse för generaldirektören, och jag tror det var väl det som var det bestående minnet för henne, kanske från den träffen där. Så att med mina problem i bagaget och den insatsen i sommaren så tror jag att jag stoppade in det som input direkt i mitt förtroendemannaskap. Och jag vet att det gjorde nytta, för vi hade i länet hade vi utbildningar på länsstyrelse, jag tror på andra myndigheter där de i hur de skulle hantera människor som kanske inte mådde så bra och kanske ställa frågan och så här då, så på något sätt så lyckas kanalisera det till något bra i alla fall.
2023 var ju faktiskt också ett svårt år. Hur tror du att lantbrukaren mår idag? Eller ja, vi vet ju att många inte mår så bra. Hur ska man hantera det här, tänker du, från vänner, LRF, myndigheter?
Och på något sätt kan jag känna frustration på något vis. Jag har ju på något sätt öppnat mig och liksom uppmärksammat problemet. Vilket kanske andra gör också, att de lyfter frågan. Men på något sätt så får man en klapp på huvudet och talar om hur modig man är. Och att det är bra att man talar om det här. Och sen stannar man där. Man tar det inte vidare på något vis egentligen. Och jag menar, vi har lantbrukarna som är idag är ju... Visst, de har säkert inte bra, men vi stoppar hela tiden in nya unga som redan där med de problemen är i samhället, så kan de ha med sig bekymmer in redan från början. Och det är nog viktigt att satsa på de unga redan från början där, att lyfta problematiken och att de får se sig sedda med sina problem. Det behöver nog göras insatser där, men på egentligen på alla plan samtidigt. Så jag hade gärna lämnat över någon eventuell ledartröja till någon annan och axla det i en större omfattning och en större kraft framåt på något vis. Jag har än så länge ställt upp och pratat om det här, för jag anser att det är viktigt och jag har inga bekymmer med det, men det behövs fler som gör det och i en större omfattning för att vi ska kunna få en förändring på saker och ting.
Det pratas så mycket om att lantbruket och skogsbruket är en olycksdrabbad bransch där man har svårt att få ner antalet dödsfall och olycksfall i branschen. Och är det här, nu räknas ju till exempel inte in de här sjukdomsfallen och vad de kan leda till. För vi vet ju också att psykisk ohälsa kan ju leda till att en person tar sitt liv för att man inte har sökt och fått den hjälp som man har behövt då.
Ja, jag reflekterade lite över alla dödsfallen och den diskussionen som var i slutet på året. Och om en lantbrukare mår dåligt och väljer att avsluta sitt liv, hur ser det ut i statistiken? Och ställer man den frågan till Arbetsmiljöverket så får man ju ett väldigt fyrkantigt svar tillbaka. De räknar ju dödsfallen som sker på arbetet. Men jag kan inte se liksom att man på något sätt tar med eventuella självmord eller så hos en lantbrukare och som sannolikt är kopplad på något sätt till en utmattning, en depression på något vis. Så att, jag tror psykisk ohälsa och det som leder till eventuellt självmord, det ser vi liksom inte i olycksstatistiken på det viset. Och på det sättet, eller, och då kan det ju heller liksom inte göras några insatser för att förändra situationen. För det förekommer ju ändå liksom att lantbrukare tyvärr tar livet av sig och att det är kopplat till en psykisk ohälsa. Och då blir det liksom något i bakgrunden som inte räknas och inte tas höjd för.
Det är så svårt det här. Det är verkligen livsfarligt att ha en depression, faktiskt. Och att våga ta tag i det här. Tänkte du, den här frågan är så svår att ställa, jag kanske kommer att klippa bort den, men tänkte du någon gång att det här är, jag orkar inte leva, eller vad ska jag leva för?
Ja, men en av de här symptomen som de hade listat i den här artikeln, det var ju om man hade funderat att ta livet av sig. Och då tänkte jag att nej, men det svarar jag nej på den frågan egentligen. För det har jag inte gjort. Men på något vis hade jag väl kanske ändå gjort det. För jag hade väl ändå på något sätt klurat ut rätt raffinerade lösningar på hur jag skulle lösa det rent praktiskt så det skulle bli effektivt och slutgiltigt. Sen var ju mitt problem, eller min räddning, var ju att jag hade inte orken att genomföra det. Eller så kanske jag mådde bra vid något tillfälle, så då hade jag inte tid med det. Så jag hade inte möjlighet att genomföra det på grund av det. Men hela tiden i mina första kontakter med försäkringsbolaget och hjälp eller sjukvård och så här, så har jag alltid bland de första frågorna är om jag funderar på att ta livet av mig. För det är liksom en viktig. Har man identifierat att det är ett problem så är den frågan högst relevant och bland de första som ska ställas, för att det är ett akut läge som kan behöva avvärjas direkt. Det är ingenting som går att vänta med. Så är det så att någon liksom antyder att man liksom funderar på att ta livet av sig, så är det ingenting man hanterar nästkommande dag eller nästa vecka, nästa månad. Det hanterar man där och då, omgående. Och det kan vara att ringa 112 eller akut, sätta någon i bilen och bara köra till akuten. För det är så små marginaler på hur det utfallet blir på de där tankar man tänker. Så det behöver hanteras omgående.
Du lever med dina mediciner och med diagnosen och sjukdomen, och det är toppar och det är dalar. Men du har ändå lärt dig hantera det här både med medicin och annat stöd. Kan du beskriva lite hur du har fått det till att funka?
Ja, om vi då först tar utmattningsdepressionen, så var det ju liksom, det var ju en bit. Sen har ju min läkare då liksom misstänkt rätt snart att det fanns någon annan som spökade i bakgrunden, och jag har ju fått diagnos då på ADD och drag av överfungerande autism eller något sånt där. Och den här ADD:n gör ju att jag har ju ett energiläckage. Så jag är ju trött och slö och seg. Och när andra behöver kanske en kopp kaffe på morgonen, så om jag hade druckit kaffe så skulle jag kanske behövt med ett par baljor för att komma igång på morgonen. Men det löser jag ju med ADHD-medicin istället då. Och man kan ju tro att man löser allting med medicin, och det jag vet när vi började med antidepressivt efter jag hade träffat läkaren, och plötsligt så blev ju allting, det bara pekade ju skyn direkt efter man bara hade halv dos eller någonting, så började man känna att det här blev ju kanon. Men rätt snart så märker man att det blir bakslag också, då börjar jag ju sova sämre och svårt att somna och allt det. Fick man ju börja med lite tabletter för det. Och så det är ju ett laborerande hela tiden med att få medicineringen att funka. Men jag har ju på något sätt så har jag väl kommit något hanterbart läge där depressionen kanske liksom är avverkad på något vis. Och det jag jobbar med nu liksom, eller satsar väldigt mycket tid och kraft på, det är ju liksom att få optimera min sömn, att få den så bli så bra det bara går. För att nästa dag ska kunna bli värd att uppleva eller ta sig igenom. Så jag försöker ju vara rätt noga med tider på dygnet. Försöker anpassa dygnsrytmen lika på samma sätt varje dag, oavsett dag i veckan. Komma i säng tidigt, jag behöver mycket sömn. Jag kan vara jättetrött efter 8 timmar sömn i alla fall. Noga med att få i mig medicinerna och har väl valt bort alkoholen för att den liksom inte passar ihop med medicinerna. Och skulle jag slarva och ta det ihop med medicinen så är det risken att jag får kan bli av med mina ADHD-medicin och då har jag ingen aning om hur jag skulle liksom ta mig igenom dagarna, för att då blir jag nog med ett vandrande zombie som är helt seg. Så att försöka sköta det och försöka få sömnen att bli så bra hela tiden.
Men ett råd då, vi har ju berört det innan, men om man känner att det här är inte, det kanske är svårt att känna själv att man inte mår bra psykiskt. Det kanske är svårt att veta, för man, det har tagit längre tid och man tror att man får må på det här viset. Men som en god vän eller en arbetskamrat kanske du ser skillnaden. Och vad är då ändå rådet att du ska göra om du ser att någon i din närhet inte mår bra?
Ställa frågan rätt upp och ner bara. Hur läget är, och försöka liksom kanske få ett djupare resonemang för att liksom på något sätt få personen att öppna upp sig och få någon insikt om hur läget är. Och definitivt rekommendera dem att prata med andra. Det behöver inte vara att man pratar med någon i familjen, utan det, prata med vem som helst, bara det liksom gör någon skillnad egentligen. Och det är liksom aldrig farligt att ringa till sjukvården heller liksom, och bara stämma av hur läget är. För de kan ju det oftast bättre än vad någon annan kan. Men det är inte enkelt att alltid identifiera dem. Vissa personer är jätteduktiga på scenen när det liksom backar hänet. Men det enklaste är att fråga hur läget är och hur de upplever situationen själv. Om de mår bra eller inte, om de sover eller inte och sådana grejer.
Vad tänker du framöver här? Nu är det något sådär att känna att du har lust att ta tag i och göra.
Gräva är ju alltid kul med grävmaskinen. Ja, men det skulle vara skönt att känna att man har orken, energin, och kanske ta hagelgeväret och gå ut och skjuta lite kråkor och kajer på gården. Ta en sväng i skogen. Göra något annat och kanske vara i en annan miljö där man liksom inte tänker riktigt på det man gör normalt sett. För en annan har ju liksom lantbruket och maskinerna varit liksom hobbyn och livsintresset när man var yngre. Men sen har det liksom förändrat under resans gång och blivit liksom ett tvång, ett värv och måste. Och då liksom blir det ju liksom inte riktigt lika lätt liksom att ha det som avkoppling också och njuta av det på samma sätt. Och då kan man bara hitta någonting annat, att hamna i ett sammanhang där man kanske inte riktigt är i det normala.
Till dig som lyssnar på den här podden, kom ihåg att det finns hjälp att få om du inte mår bra eller om du har någon i din närhet som du oroar dig för. Först och främst kan du naturligtvis ringa om det är akut 112 eller 1177. I samtliga LRF-regioner finns det omsorgsgrupper eller bondekompisar. Och LRFs regionkontor når du dagtid på 010-184-40-00. 010-184-40-00. Säg bara vad du vill ha hjälp med så kommer du att kopplas till rätt person. Det finns också Mind, självmordslinjen 90-101. 90101 eller jourhavande medmänniska 08 702 1680, 08 702 1680. Det finns hjälp att få.
Lantbrukspodden tackar Henrik Svensson för att han delat med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Det här avsnittet är gjort av Marie Henningsson. Sam Segelblom har klippt och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion som är en del av LRF Media.